Jag är så glad att vara här med alla dessa ungdomar. Hur många ungdomar finns det här? Alltså, det är roligt att höra ungdomar som säger att de är 19 år gamla. Jag är bara 73 år ung. Det är fantastiskt att leva med Gud. Och när jag hörde dessa berättelser och även inspelningar blev jag rörd, förstår ni? För att det är, ja, nästan på året, 100 år sedan som mina mor och farföräldrar upplevde samma sak. Så att Jesus är densamme igår, idag och så kommer han vara framöver. Och mina morföräldrar, det var 1920, som det är drygt 100 år sedan, de upplevde samma sak. De var kring 20 års ålder, min mamma, hon var 6 månader gammal. Och så då åkte de till stammarna i Bolivia. Quechua, indianerna, Aymara, indianerna, och de levde upp i bergen väldigt enkelt. Sen flyttade de ner till dalen, till Santa Cruz och så vidare. Men de stannade kvar. De var långa perioder där. Min pappa också. Hans föräldrar, mina farföräldrar, de åkte 5 år senare, 1925, till Argentina. Och de bildade församlingar överallt som är rätt stora nu. Allt som är född av Gud, det övervinner världen och växer. Och men sen åkte de, upplevde att de skulle åka till Paraguay. Och det är också där många stammar då, Guarani-folket. Det var tufft i början, men jag har så bra kontakt med dem alla. För sen gifte de sig, förstår ni, min mamma och pappa där ute. De blev kvar för livet. Och de gifte sig, som vi tror på, ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Annars skulle inte jag vara här. Så är det. Så jag föddes i Chile och växte upp där. Och kom till Stockholm för att studera till musikpedagog på musikhögskolan. Och där träffade jag, här kommer den roliga, amen, delen av historien. Då träffade jag min underbara fru som sitter där. Ge henne en applåd. Marjut, hon kom från Finland för att studera till socionom. Så vi hade liksom mycket roligt tillsammans. För det. Vi gifte oss sen och fick 2 söner. Det ena är i himlen. Och den andra är här i Vetlanda. Tänk vilken... Fantastiskt. Och det här är våra barnbarn som sitter där. Sigge. Ja... Jag vet inte var jag ska börja någonstans, men jag är så glad att få stå här bara och dela med mig från mitt hjärta. För att det var ungefär 2 veckor sedan som pastor Patrik då ringde mig. Eller vi hade WhatsApp. Och så sa han, jag vill att du ska predika. Han gav inte temat, men han gav inriktningen. Du ska predika tron, sa han, till församlingen. Va? Tycker ni var bra? Är ni tacksamma för era pastorer? Amen. Halleluja för Mattias och Vanessa och alla som är ledare. Att de ser i förväg vad Gud vill göra, vet du. Så det är bara att haka på. Så då tänkte jag, nu slår jag till ordentligt, förstår ni. När man får liksom chansen. Så jag ska predika om tro för mirakler. Vad tycker ni om det? Amen. Och det passar ju bra för att för den här församlingen i alla fall. Det passar bra som har som fin vision, vet ni. Med kärlek. Vi får se om jag kommer ihåg den. Kan ni den? Säg det högt då. Ja, men det ser ni. Vad härligt, va? Ja, men utan kärlek blir det ju ingenting, vet du. Man kan ha vilka metoder som helst och vara duktig på allt, men utan kärlek. För Gud är kärleken. Men det är också Lägg märke till en nyans då, för att vi ska nu ta en Bible story. Vad tycker ni om det? Ja, det tar vi alldeles strax. Men tro för, det är inte tro på mirakler, vilket är en förutsättning, förstår ni? Att ha tro på mirakel, en mirakelgud. Men idag ska vi tala om att ha tro för mirakler. Amen! Här ska det hända något. Det behöver inte hända på en gång, alltså. Det blir för mycket. Så vi tar med oss det, vet ni. För mirakel är inte något som händer så där bara någon gång. Det är ett pågående process. Du vet, det finns någon som inte tror på mirakler. Och så va. Men det är ju deras sak. Tråkigt i alla fall. I alla fall Einstein. Han var ju rätt duktig. Han kunde beräkna och utforska makrouniverset. Alltså hela universum. Och han hade redan i sitt sinne sett liksom svarta hålen och alltihopa som nu börjar liksom komma fram i lite bilder. Men också mikrovärlden, alltså. Han kom ner in i atomens kärna, va? Och vet du vad han sa? Einstein, han sa, det finns de som inte tror på mirakler. Skeptiker, ateister eller vad det kan vara. Men jag ska säga er, sa han, allt är en mirakel. Allt är en mirakel. Vårt liv är en mirakel. Glöm inte bort varje gång du vaknar på morgon. Det är en mirakel. Halleluja. Och vad är en mirakel då? Det är något som händer utöver det vanliga, eller hur? Utöver det naturliga. Halleluja. Hur många vill ha sånt här? Vill ha ett liv utöver det vanliga, man säger så, va? Ja, men då är du redo för att leva för mirakler varje dag. Halleluja. Jag har ju en gammal sån här minibuss som jag har och fortfarande använder. Och det är ju ett mirakel varje gång den startar ju. Så att vi avdramatiserar det här lite grann och ser liksom att det här är vår vardagsliv liksom. Att leva för mirakler. Amen. Okej, nu tar vi den här Bible story. Och det är ifrån Markus evangeliet, kapitel 5. Va? Det är ju liksom Jairus dotter. Och vad vet vi utifrån berättelsen där i Markus evangeliet, kapitel 5? Att det var en synagog föreståndare, vet vi. Som kom till Jesus. Och det var vid Galileiska sjön. Och det var mycket folk som var samlade. Det är liksom bilden som vi får utav det. Men då kommer den här synagog föreståndaren. Ni kan tänka er. Vilken präktig man, alltså. Det var inte vem som helst som kunde få bli synagogföreståndare. Men han har likväl ett stort behov. Hans dotter är döende, alltså då är det ju akut. Och då kommer han till Jesus mitt på dagen och framför alla människor. Han var frimodig, det måste jag säga. Och han betalade ett högt pris. Han hade en position. Den kunde ryka. Ni vet att från synagogorna, då uteslöt man folk som trodde på Jesus. Så han riskerade sitt arbete, sin position. Och kanske lite den där stoltheten han hade, att han hade blivit någonting här i livet. Han riskerade att förlora allt. Vill du tro för mirakler, då måste du och jag vara beredda att betala priset. Det är inte något snabbköp, vet du. Utan det är någonting som kommer utav att vi ger allt för Jesus, som vi sjöng nyss. Är alla beredda? Jag menar inte bara nu, det är lätt att räcka upp handen, va? Men att leva för mirakler. Halleluja. Jag vet inte, jag förmodar att han som synagogföreståndaren hade läst Bibeln, alltså i alla fall den hebreiska Bibeln, det gamla testamentet. Det är mycket möjligt att han hade läst det som Gud sa till Josua. Va? Det var kända, den håller på att ramla den här. Inte jag, utan är det någon tekniker som, det är bra. Bara inte jag tappar huvudet. Har ni slappnat av nu?
Ja.
Är ni mottagliga?
Ja.
För Guds ande. Han verkar här. Och vet ni? Alltså att göra en bibelstory. Va? Då gäller det att krydda på den lite grann. Eller hur? Lägga utan att förändra den såklart. Men jag kan tänka mig att han hade läst: jag ska inte överge dig eller er eller försaka er. Var stark och var frimodig. Jag menar, jag tror att han fick ta på ordet när han var så förtvivlad, vet du. Ja, jag bryr mig inte om. Ja, för att han kanske tänkte som det sen skrevs sen i Hebreerbrevet 13, vet du. För att det där ordet var inte bara för Josua, så är det med Guds ord, det är för oss också. För att det står det, om Gud har sagt, jag ska inte lämna er eller överge, då kan vi frimodigt säga, vet ni. Vi måste inte relatera, va? Då säger vi, amen, han är vår hjälpare. Jag ska inte frukta vad människor kan göra mig. Alltså han hade övervunnit människofruktan. Halleluja. Det måste vi börja med att göra här när vi samlas. Och ute när vi är på arbetsplatsen. Och det är jättebra att släppa människofruktan. Vad ska människor säga? Vad ska de tycka? Vad ska de göra? De får göra vad de vill. Bara de inte har gjort något dumt, vet du. Va? Men att du har en tro för mirakler, det är vad de behöver på jobbet att du kommer med, vet du. Utan att vara religiös såklart, vet du. Då måste man lägga fram sakerna så att det passar den som hör och ska tro. Ja, så är det med Jairus. Hörrni, mina vänner. Halleluja. Då går vi då. Vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska ta 7 punkter. Vad tycker ni om det då? Det blir 7 verser. Ja, jag måste raska på lite grann, det förstår jag. För att man kan inte hålla på här hela dagen. Det är inte spanska möten det här, det är svenska möten. Halleluja. Men inom en liten parentes. När vi träffades, då fick vi, jag var en aning avfällning, inte en aning, jag var rätt så mycket avfällning. Men jag träffade Mariot, min fru, och Gud gjorde mirakel i våra liv. Han gjorde mirakel i vårt äktenskap. Och det är exakt nu i år, 40 år sedan brorspets avskilde oss båda två som pastorer. 40 år, vi har varit pastorer i Stockholm. Och för 28 år sedan så åkte vi som missionärer till Spanien. För att starta en församling där i Valencia. Nu är det redan 3 där. Och vi åkte som missionärer för en period, men vi stannade. Alltså det ligger i släkten tydligen. Vi stannade som pastorer. Och för att träna andra arbetare, vet ni. Att det behövs arbetare i Guds rike. Och vi har fått träna många som har startat egna församlingar i Spanien, i Venezuela, i Bolivia. Överallt som vi har kontakt med. Så att det är så spännande att leva med Gud. Halleluja. Han vänder det som är svårt, det som är illa, det vänder han till det bättre. Så i och med att vi har gått igenom tuffa perioder kan vi också identifiera oss, och vi hjälper många människor som har just varit med om något liknande. Okej, hörni, nu börjar vi, annars så blir det inte liksom någon lunch här. Några punkter som ska hjälpa oss att leva för miraklet. Det här är inte bara för att lyssna och känna. Ja, dessutom så kan ni den här berättelsen utan till säkert. Det första, punkt nummer ett. Kom i tillbedjan. Ni hörde mig, punkt nummer ett. Kom i tillbedjan. Alltså, man kommer i tacksamhet för vad Gud har gjort. Det är tacksamhet. Men man kommer i tillbedjan för vad Gud är. Och det ser vi i vers 22. Vi ska inte läsa liksom alla verser, utan de kanske kommer upp på skärmen här. Eller är redan upp på skärmen. Och det är vers 22. Och det står det att Jairus, när han kom, så han böjde sig, det står där, jag kan läsa till och med. Han föll ner för Jesu fötter. Alltså det är tillbedjan, förstår du? Det står inte namnet tillbedjan, men tillbedjan är inte någonting som man pratar om. Tillbedjan är någonting som man gör. Man faller inför hans fötter. Är ni med på? Har vi klarat första punkten? Det räcker, va? Då vet ni hur man ska göra från morgon till kväll. Halleluja! Även om du inte behöver göra det fysiskt. Men du faller inför hans majestät. Inför hans godhet. Då tar vi nummer två. Här ska vi raska på. Ser du? Vet du, ibland kommer det versen när jag predikar. Då är smörjelsen här. För jag är inte mycket av någon poet. Men när jag predikar så kommer en och annan. Halleluja. Det är härligt. Det är härligt att predika. För man är överlåten till Gud när man ska göra det. Och vet ni, man kan predika överallt. Halleluja. Han kom i tro. Så vi också ska komma i tro. Alltså det här är lite förberedelse för att leva och veta hur man får mirakler. Amen. Varje dag är man inställd på att Gud griper in. Att han är med. Halleluja. För han hade en bekännelse. För tron kan man se på handlingar. Men man kan också höra. Hur man bekänner. Hur man talar. Och vad var det han sa då? Kom och lägg. Det är vers 23 nu, va? Kom och lägg händerna på henne. Hans dotter. Så ska hon bli frisk och få leva. Lägger ni märke till att han hade tro? Han sa inte kom och lägg händerna och så får vi se om hon blir frisk. För vi har ju också ett löfte här att just mirakler, helande och så vidare, det hör ihop med tro. För det är något som den som tror ska vara med om. Den som tror ska lägga händerna på det sjuka. Och det är du och jag. Och de ska bli friska. Men det är liksom ömsesidigt, va? Han som utför handlingen i lydnad på Gud. På Guds ord. Men också den som mottar. Han måste vara mottaglig. För ibland kanske vi gör en inbjudan. Vi kan ju i och för sig också göra det idag. Vi får se hur Gud leder det, va? Men om man har den inställningen. Okej då. De får lägga händerna på mig. Får se om jag blir frisk. Ja, det är precis vad du får. Får se om du blir frisk. Utan om man har tro så säger man precis det som står i ordet utan att krångla till dig. De ska hänga händerna på mig och jag ska bli frisk. Det behöver inte bli ögonblickligen. Det står inte att alltid ska vara på en gång. Det kan vara en process. I alla fall du är på bättringsvägen, inte bättre och ingenting. Halleluja. Och den där inställningen, den tro, den bär det, vet du. Och vet du vem som reagerar först på din tro? För tron kommer ifrån Gud, va? Det är den tron som landar i här, anden, va? Den upplivar din kropp, vet du. Så din kropp börjar liksom börja fatta att han ska bli frisk, vet du. Efter ett tag, alltså. För han har blivit så matad att han är sjuk. Åh, jag är så dålig. Och kroppen, vet du, försöker hänga med, vet du. Ja. Men om du får en tro. Och jag ska bli frisk. Det här går över. Vet du, kroppen, vet du, den samspelar, vet du. Mm. Med sinnet, psykosomatiska och så vidare. Okej, nu invecklar jag inte det mera, för då hinner vi inte med 7 punkter. Ursäkta. Halleluja. Han kom i tro. Punkt nummer 3. Härligt. Jesus går med den som tror. Amen. Visst det var enkelt, va? Jesus går. Ja, ja, säger. Han går med alla. Ja, han är med där. För att föra människor till tro. Men han går med den som tror. Vet du, i samma vers eller kapitel där, alltså sista kapitel i Markus evangeliet som jag nämnde nyss, va? De ska lägga händerna på de sjuka och ska bli friska. Så står det, och när de gick, eller hur? Vilka är det som gick? De som trodde. Då var Herren och hjälpte dem. Betjänade människor med dem. Med under och tecken. Alltså vi gör våran del. Alltså vi kan inte liksom gå på en bibelskola och få en certifikat. Ja, det här är en mirakelgörare, vet du. Vi predikar, vi tror, och Herren, han gör under och tecken. Han gör under och tecken. Så han går med den som tror för att han ska göra under och tecken. Hur många vill ha honom med sig när vi går ut härifrån då? Ja, men då är det viktigt att du laddar med tron. Halleluja. Då så, nu kommer det till en liten besvärlig punkt här då. Vi är redan uppe vid, det blir nog rekord. Jag har aldrig predikat en halvtimme som man ska göra här. Det förekommer inte. Men jag ska göra det i tro. Amen. Och jag är redan på punkt 4. Och här möter man motstånd, förstår ni vad jag menar? Alltså, att tro det inte bara glida på en bräda, förstår ni? Det, om man har tro, räkna med motstånd. Så att då kom det dåliga nyheter, vet ni. Och vad kan vi säga om det? Dåliga nyheter som det hände för Jairus kan komma även om man tror. Alltså bli inte liksom missmodig. När saker liksom talar emot. Det som du tror, alltså. Ibland kan det bli sämre till och med. Men det är bara för att din tro ska bli starkare. Hur många vill ha stark tro? Ja, men då måste du ha lite motstånd, vet du. Om jag vill ha starka muskler, då måste jag ha lite motstånd, eller hur? Ja. Så var inte rädd för motstånd. Och då kommer just då när det hände saker. Alltså det var inte så att jag hade liksom slappnat av liksom den här tron. Jesus var mitt i händelsernas förlopp där. Och han botar en kvinna med vad heter det? Blod. Det är blödning, va? Och det var ju så mycket folk, alltså, som trängdes. Alltså det var jätteväckelseatmosfär, vet du. Men plötsligt, vet du, så uppstår ett motstånd. Det kommer några tjänare från hans hus. Och vet du vad han säger? Stör inte mera mästaren. Din dotter är död. Wow, till och med jag reagerar när jag säger det här, vet du. För jag var mitt i vågorna. Trons vågor. Och plötsligt, liksom, jag var inställd på att det skulle hända. För Jesus är med mig. Och så plötsligt så kommer någon och säger. Din dotter är död. Lägg av det här. Det funkar inte. Jag vet själv hur man upplever, för jag var lärare, musiklärare i Haninge när de ringde mig, en läkare ringde mig från Karolinska sjukhuset och sa: din son är död. Alltså hela världen faller. Man är inte beredd. Jag vet hur Jairus kände det. Och jag kommer dit. Jag fick köra genom Stockholm. Och jag var helt ifrån mig. Jag var irriterad på all trafik. Jag var irriterad. Det är under att jag kom fram. Det måste jag säga. Och så kommer jag fram dit. Och jag tyckte att allt gick så långsamt. Det var liksom, ingen visade mig rätt. Och så kom jag in i ett rum som de hade förberett. Och då var min älskade fru. Amen. Hon har alltid varit vid min sida och stöttat mig. Och hela rummet var full av Guds härlighet och tro. Mariot sjöng så underbart i tungor. Precis som när hon blev andedöpt. Hon blev andedöpt hemma, sovrummet, sängen. Innan dess, några år innan dess. Och hon liksom knuffade till mig i sängen så där. Och jag var ju halvsovande. Och det är farligt det. För hon säger: Ivar, säger han, jag hör änglarna, de sjunger till Gud. Och sa han. Och vet ni vad jag gjorde? Jag sa inte halleluja ens. Jag sa, jag vände ryggen istället. Jag sa, sjung då med dem och lämna mig fri. Man är liksom okänslig ibland, måste jag säga. Speciellt männen. Ja. Och hon började, en halvtimme höll hon på och lovsjunga. Hon hade en upplevelse av tillbedjan, änglarna. Och det var samma sak. När jag gick in i rummet. Och då säger Ivar, sätt dig lugn. Änglarna tar honom till himlen. När vi sen kommer hem. Öppnar dörren, vi hade en villa i Jobro. Och det ringer. Och det är en god vän till oss, Gunilla, som älskade Markus, hette våran son. Och hon säger, jag har ringt hela förmiddag. Och hon talar om exakt den tiden då han dog. Men inte, sa inte att jag vet när han dog. Hon sa, den tiden hörde jag en röst. Stark röst uppifrån. Gör i ordning en vit sten åt Markus. Och hon blev lite paff. Och hon tänkte, oh, han kanske har dött. Det måste ordnas någon gravsten. Men nej, Gud manade, eller den heliga manade henne att söka i Bibeln. För hon visste inte om, visste vad det betydde. Som tur är så börjar hon bakifrån, vet ni. Ja. Annars skulle jag ha tagit hela förmiddagen och mer, vet du. Men hon började bakifrån bara och bläddra så där. Så kom till Uppenbarelseboken 2. Där det står, den som segrar, den som kommer till himmelen och har segrat, honom ska jag ge en vit sten med ett nytt namn skrivet på. Ge Herren, som är så god, en stor applåd nu. Så vi trodde in i himlen. Är det inte så? Kan man säga så? Vi trodde in i himlen. För ibland säger man, jag tror in i döden, vet du. Men det räcker inte, vet du, hela vägen. Jag ska älska dig in i döden, säger man. Och det är bra. Bra det, vet du. Men tro in i döden. Och andra säger, jag tror in i Norden, vet du. Det är ju inte heller bra. Då är det liksom som man sätter alla sina krafter. Alltså, jag tror in i Norden. Nej, det stämmer inte. Vi tror in i himmelen. Halleluja. Hur många här? Oj, titta, nu börjar den där spanska temperamenten, vet du. Komma in. Nu gör det ingenting. Jag klarar mig. Hur många vill tro in i himmelen? Alltså, ibland är vi våra lite begränsade. Vi vill få nu ett jobb. Han vill bli frisk nu. Och det är bra. Men det är på vägen någonstans. Vad skulle det hjälpa om vi fick all tro för allting men missade himmelen? Alltså? Så vi tror in i himmelen. Halleluja. Okej, låt oss gå vidare. Punkt. Nu kommer Patrik att bli glad när han får kanske veta. Lämna god rapport, hörrni. Lite undervisning. Va? För att här i nästa vers, som vi hoppar över lite, till vers 36. I vers 36, vet du, då säger Jesus till Jairus, han märkte att dessa ord hade förändrat honom. Inte på utsidan, men på insidan. Han gick med honom för att bota, egentligen var meningen, hans dotter. Och det var jätteroligt. För att Jesus sa många gånger, din tro har botat dig. Han går med den som tror. Han verkar genom tron. Och plötsligt så ser han, nu är det borta, vet du. Då har det kommit någonting annat inne där, eller hur? Och han säger på en gång, frukta inte. Bara tro. Alltså, det jag säger nu i den här punkten. Tro och fruktan hör inte ihop. Man kan säga så här att de är inte kompatibla. Jag menar inte den där rädsla, även om det står, var inte rädd, står i den här översättningen. Men den är för svag. För grundtexten. Grundtexten säger inte att man ska vara rädd. För det är bra att vara rädd ibland. För faror och liksom. Spring iväg i alla fall. Någonting. Eller hur? Utan det här är någon som trängde djupt in i. Och varför är tro och fruktan inte kompatibla? För de verkar genom samma kanal. De verkar exakt genom samma kanal. Men de är helt olika. Vilken kanal är det? Ofta kommer de genom ord. Det vet vi här. Man kan få också en läkarrapport. I och för sig ska man tro på läkaren också. Att han har rätt. Men det begränsar inte Gud. Det där är bara fakta. Och när detta som är den där så kallad fruktan, alltså den andemakt, om jag säger så här, fruktan på den här nivån, den söker sig precis som Guds ord skapar tro, och den söker sig till det innersta, till hjärtat, till anden, så gör den här fruktan samma sak. Och vad händer där inne? Det börjar att skapa fram bilder. Inre bilder. Så tro skapar fram sådana bilder. Men fruktan gör det också på ett negativt sätt. Och han hade börjat. Först hade han i sitt hjärta en förväntan. För det gör ju både tron och fruktan. Påverkar våra ord. Och skapar en förväntat att något ska ske. Men genom tron har vi en förväntan att något gott ska ske. Som Gud har lovat. Fruktan är fruktansvärd, om man säger så, va? För den skapar en sån förväntan till hemska saker. Så då sa Jesus, frukta inte. Och med det hade han näpst fruktans ande. Tro alena, som det står i gamla översättningen. Bara tro. Hur många fick någonting av den här punkten? Alltså, för att vi måste, ibland är vi lite för naiva. De säger att svensken är lite naiv. Och det är rätt. Därför är jag svensk. Nej, jag är inte svensk egentligen. Jag är chilensk medborgare. Men jag är svensk också. för mina föräldrar. Men där har de ett talesätt i spansktalande världen. Att när man medveten gör sig lite som man inte förstår, lite dum om man säger så, då gör man sig svensk, säger de där. Hela Sydamerika, Spanien. Så jag är chilensk, men jag gör mig svensk. Och så är det jag. Punkt nummer, var är vi någonstans? Sex. Alltså det här går ju undan. Halleluja. Det är smörjelse, vet ni. Det är smort, det går inte trögt. Går undan. Amen, vi får se, va. Punkt nummer sex. Tala i tro. Alltså, orden är bärande av miraklet. Tala i tro. Jag vet vad det som är problem här. Det är inte micken, hörni grabbar. Det är mina öron. De är för stora. Det är sant. Som barn hade jag komplex. För jag vet du, ibland när man växer så växer vissa kroppsdelar snabbare än andra. Och mina öron var dubbelt än vad de skulle vara i proportion till huvudet, vet ni. Så jag hade komplex. Och de kallar mig för Dumbo. Ja. Ja, de skrattar åt mig. Men det gör ingenting. Vet ni vad, det kommer alltid något gott. Titta här. Jag lärde mig att röra dem i alla fall. Jag försökte flyga, men det gick inte. Det du talar, för tron, det är inte något så det är mystiskt. Det förmedlas. Det är inte orden som skapar tron. Gud har skapat tron. Och det är en gåva till människan. Men den förmedlas genom ord. Så djävulen har stulit det genom att komma med fruktan. Men vi ska ta tillbaka det naturliga. För att det är naturligt att tro. Är det inte så? Amen. Då har vi riktigt slagit på spiken här nu. Det är helt naturligt att tro. För mirakler. Ja. Halleluja. Så det är väldigt viktigt att man talar. För ni vet. När Jesus undervisade om det. Då sa han. Om ni har tro som ett senapskorn. Så behöver inte vara så stort. Det finns kraft i det lilla. Amen. Våra barnbarn har ju läst lite grann atomenergi och sånt där. Och det finns mycket kraft i atomkärnan alltså. Ja. Man behöver inte vara så stor. Men du får inte förringa det. Du ska tala det. Amen. Den som tror. Om ni har tro som ett senapskorn. Så den som tror. Han ska säga till detta berg. Flytta dig dit. Och den ska göra det. Alltså det är ingenting som man ska testa här. Inte ens i fjällen. Vet du. Ja, du förstår backarna där. Det är ett exempel. På att ingenting är för stort. Om man tror. Inga problem är för stort. När man tror. Bara du låter. Det ord du talar i tro. Verka alltså. Det går inte så där. Det är en påverkan på omständigheterna när du talar ut din tro. Det kommer genom Guds ord och det kommer ut genom din mun. I det här fallet då när Jesus väl hade kommit fram till Jairos hus, då sa han till barnet, alltså flickan, Talita kum! Men det är ingen sån där, vad heter det, magisk, vad heter det? Ord, vet du, som man nu talar på sagor, vet du. Talita kum, utan det var arameiska och det var de talade då. Alla talade arameiska, inte hebreiska på den tiden. Så det var helt naturligt, men tack och lov är det översatt. Det betyder flicka, stå upp! Kom upp, vad sa du? Come out! Yes. Jag talar och pastorn bekräftar. Vad han vill säga, vad Gud vill säga till er, vet du. Upprepa det. Come out! Det är du först som ska komma ut. Och sen ska allt det andra följa med. Men det gäller att vara inte liksom vacklande i sin bekännelse, vet du. För då liksom är det bara att börja från början igen, vet du. Utan låt orden verka. För Gud skapade hela världen genom tro. Men det hände ingenting förrän han sa det. Och du behöver inte vara liksom excentrisk. Det är att gå och tala högt på stan här och liksom säga saker. Alltså, det är inte volymen som man avgör. Det är vad du låter komma. Det kan komma så tyst att bara du hör det. Du är där i en svår och knipig situation. Det här klarar jag, säger du. Till dig själv alltså. Du säger det. Amen. Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft. Halleluja. Och vet ni vad som händer då? Har vi kommit till punkt 7. Handla också i tro, vet du. Alltså, tron låter inte förnekelse komma in. I den mån alltså som tron håller på växer. För tron är någonting som växer. Ju mer man använder den. Och vi är liksom tränar oss i det, eller hur? Och man ska inte kritisera andra eller kritisera sig själv. Nej, du har ingen tro. Men det är liksom verkligen behandla folk fel, vet du. Ja, säg bara till varandra. Ja, även till de som är tveksamma. Säg, ja, jag märker att du har tro. Det är inte så stor, men du har en tro på Gud. Till någon utomstående. Det där kanske kommer från barnas, vad heter det? Från när du var barn. Alltså, det kanske är barnatro, säger du. Ja, säger de. Alla har barnatro. Men i alla fall. Handla på tro. Här var det ju lite exceptionell. Förstår ni vad jag menar? För den som handlade på ordet. På tron. Det var en död flicka alltså. Jag menar, om en död flicka kan handla på tro. Varför ska inte vi kunna göra det? Eller hur? För har du läst det? Och nu är vi nästan klar med bibelläsningen. Det står här i vers 42. Det där är vi i 42:an. Har ni fastnat där uppe? Handla i tro. Är ni där fortfarande? Oj. Då måste vi ta om hela predikan. Nej. Det är någon slags titel. Okej. Okay, det var andra punkten annars. Jag undrar vad vi har fastnat någonstans. Amen. Genast. Ser ni det? Genast reste sig flickan som var 12 år och började gå. Alltså, den här tron vi talar om, det är inte en människas tro, det är Guds tro. Den tränger igenom till och med döden alltså. En död flicka reagerade på ordet som talades i tro. Ja, nu vill jag inte liksom pressa på för mycket. Men det är mycket möjligt att det kan komma den dag. Och den kanske inte så långt ifrån oss. Där vi kommer att uppleva det som Jesus sa. De ska uppväcka de döda. Men börja. Amen. I det lilla. Halleluja. Hörrni, nu är alla punkten klara. Nu är ni liksom färdiga. För att... tro för mirakler. Vi tar bara en berättelse här nu. Och det handlar om Lina Sandell. Och jag tror att vi har en bild på henne. Den kommer. Bra. Den är där. Jaha, jag tror att det var samma på den sidan. Där har vi. Lina Sandell. Alltså, hon föddes där i Fröderyd. Det är bara drygt 2 mil härifrån. Fröderyd. Och där finns Fröderyds kyrka. Och där finns en gammal prästgård också. Och jag önskar dig att om inte du har varit där, skynda dig att komma dit alltså. Det tar mindre än en halvtimme. Så är det där. Och där finns ett museum i den där gamla prästgården bredvid kyrkan. med alla saker som fanns från den tiden. Då hon föddes och växte upp. Hon föddes 1832 där i Frödary. Men hon var sjuk som barn. Och hon fick det som, jag vet inte om det heter så nu, men då kallade det sig för nervfeber. Så hon blev delvis förlamad. Alltså, hon kunde inte gå. Men pappan förberedde, pappan hette Jonas och han var prästen där. Och han hade ett arbetsrum där i prästgården. Och där hade hon bett om att få en säng. Och den finns fortfarande. För att lyssna på när pappa förberedde predikan. Så hon kunde predika, hon kunde inte vara med. På den tiden var det inte så lätt. I gudstjänsterna. Men hon kunde predikan utan till. För pappan talade högt. Och han liksom, ja, i stadskyrkan kanske man förberedde till och med att man läser predikan. Hon kunde predikan. Och den söndagen som är den 17 november 1844. Då predikade hennes pappa om Jairos dotter. Och det visste hon. Och hon låg i sängen. Och när hon låg i sängen där. Då säger hon till Gud. Men jag är också 12 år. Och vill också bli frisk, sa hon. Ensam. 12-årig tjej. Och då sa Herren, det har hon skrivit själv. I sina biografier. Då sa Herren, är du beredd? Och då sa hon, jag tror. Förlåt min otro. Säger Lina Sandell. Ögonblicket, det kommer en kraft över henne. Hon står upp. De hjälper henne att klä på sig. Och hon springer mot sin pappa som har avslutat predikan och är på väg ut. Är det inte rätt? Vi har en applåd. Herren gör stora, stora, mäktiga saker. I Småland också. Där utanför finns det ett jättestort träd. Amen. Hur många har varit där förresten? Ja, inte ens hälften och det ligger så nära. Ja, vill du ha tro för mirakel, åk dit. Jag vet inte om museet är öppet under vinterhalvåret alltid, men under sommaren är helt öppet. Men bara komma dit och begrunda hur vad Gud kan göra. Det kan stärka en tro. Och den där, det är en ask, en 300 år gammal ask. Där brukade hon sitta på en sån där träkoja. Lina Sandell. Och hon brukar sitta där och skåda i himmelen. Och så skåda hon fågelbo som fanns där. Och där fick hon inspirationen för tryggare kan ingen vara än Guds lilla kommävarna skara. Stjärnorna i himla festen. Jag glömde bort texten. Men det, han jämförde liksom. Man är mer trygg i Gud än stjärnorna i himlen. Än fåglarna i nästen. Är det inte underbart? Halleluja. Hon skrev mer än 1700 dikter och sånger. Många är med i den svenska psalmboken. Som till exempel, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vi sjunger inte alla verser för då blir det för långt möte. Är det inte underbart?